Podplay.
And so it was circa 2011 or so when some people from the CIA and an aerospace company came to me to ask me for their help on the analysis of some individuals who had encountered some anomalous objects, they said.
Om du hoppar rakt in i det här avsnittet så vill jag bara förvarna om att vi nu kommer utgå från informationen i det förra avsnittet, där vi bekantar oss med människorna som vi alldeles strax kommer beröra igen. Så om du inte har lyssnat på del 1 så rekommenderar jag dig starkt att du gör det nu. För det här är del 2 om teorierna och de potentiella konsekvenserna.
We shouldn't be anthropocentric, but I like to think that they're coming here, if they're extraterrestrials, I like to think they're coming here as anthropologists and biologists.
Du lyssnar på Världen bortom vår, en podd som utmanar de gamla idéerna om vår plats i universum. För människan har ju genom alla tider frågat sig själv om vi är ensamma i rymden, men frågan är om den formuleringen räcker. Är vi ens ensamma på vår egna planet?
It is my belief that the United States is in possession of exotic material.
They know they saw something and their radars locked onto it.
There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are.
Vi fortsätter där vi slutade sist i 2023 års kongressförhör där stridspiloten Ryan Graves, som genom sin organisation Americans for Safe Aerospace förespråkar en större UFO-transparens och där man belyser hur flygsäkerheten påverkas av okända objekt som bevittnas av såväl kommersiella som militära piloter. Och via den här organisationen så framträder ett vittne till en sensationell UFO-observation.
In the 2003 timeframe, a large group of Boeing contractors were operating near one of the launch facilities at Vandenberg Air Force Base when they observed a very large 100-yard sided red square approach the base from the ocean and hover at low altitude over one of the launch facilities. This object remained for about 45 seconds or so before darting off over the mountains. There was a similar event within 24 hours later in the evening. This was a morning event. I believe 8:45 in the morning. Later in the evening, post-sunset, there were reports of other sightings on base, including some aggressive behaviors. These objects were approaching some of the security guards at rapid speeds before darting off. And this is information that was received through one of the witnesses that have approached me at Americans for Safe Aerospace. They had official documentation and records from the event that the witness held over the years. This object was estimated to be almost the size of a football field, and I have not seen anything personally that large.
Under morgonkvisten en dag år 2003 så bevittnas alltså en fyrkantig farkost stor som en fotbollsplan som rörde sig från kusten till flygbasen Vandenberg i Kalifornien, där den på låg höjd hovrade över basen under 45 sekunder innan den rörde sig vidare mot de närliggande bergen. Som bekant så är just intrång över militära områden ett frekvent problem som amerikanerna stöter på.
Last week, White House NSC spokesman John Kirby stated that UAPs are having an impact on our training ranges and need to be treated as a legitimate issue. Do you concur with his statements? That's for each of you.
Yes.
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 Graves, Grush och David Fravor är alla eniga om det under kongressförhöret. Och just David Fravor var ju den stridspilot som jagade den kända tic-tacken 2004. Ett propantanksliknande, vinglöst objekt som på ett intelligent sätt utmanövrerade Fravors flygplan och som försvann ur hans synfält på runt en sekund.
No, it was perfectly white, smooth, no windows. Although when we did take the original FLIR video that is out there, it actually had two little objects that came out of the bottom of it. But other than that, no windows, no seams, no nothing.
What astonished you the most about the flight capabilities of these Tic Tac, very briefly?
The performance, absolute performance. It was.
And you're not aware of any other objects that anybody in the world has in this world that has those capabilities.
No, I think it's far beyond actually our material science that we currently possess. You're talking something that can go go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave. And there's nothing we can do about it. Nothing.
If the aircraft was armed, do you believe that your aircraft or any aircraft in possession of the United States could have shot the Tic Tac down?
I'd say no. Just on the performance, it would have just left in a split second.
It looks like that we have a problem here that needs further investigation.
Yes.
Så om vi tar allt det här i beaktning, tic-tacken, den lågt flygande fotbollsplans stora farkosten och den svarta kub som Ryan Graves kompanjoner hade sett sväva helt stilla i luften i orkanvindar, och för den delen alla andra fall som vi nämnt under seriens gång. Teknologiska uppvisningar som inte visar några som helst tecken på att de skulle vara mänskliga uppfinningar enligt den allmänna förståelsen som vi besitter idag. Så den stora, slutgiltiga miljonkronors frågan är ju: vad är det?
You know, I wish I knew, and of all the people that I've spoken with on the inside, there's really very little unanimity about what it is.
Stanford-professorn Gary Nolan intervjuad av Ross Coulthart i kanalen 7 News Australia.
Except for that there, whatever it is, appears to be so far advanced from us that it beggars understanding.
So you don't think it's human?
I'm sure it's not human.
Is it intelligent?
Yes. It certainly acts it, and in some cases it seems to have a sense of humor.
My favorite hypothesis, just because I think we shouldn't be anthropocentric, but there's a kind of nice, neat logic about it, is that they are coming here to study society, human beings and our civilization, but also the biodiversity of planet Earth. We're not going to have anything to teach them about science or technology or engineering or anything like that, but they'll be interested perhaps in society, our political systems, our religions, our architecture, art, poetry, music, and as I say, biology, the diversity of planet Earth, the ubiquity and brilliance of design of the mosquito, the wonder of things like elephants and giraffes and whales and such like, and just the variety. So I like to think that they're coming here, if they're extraterrestrials, I like to think they're coming here as anthropologists and biologists.
Om det är så att det rör sig om kosmiska antropologer, så kanske det kan förklara varför farkoster i så fall skulle krascha och kunna inhämtas av oss. Att det är antropologernas gåvor till mänskligheten för att utveckla vår intelligens och förståelse av universum. Utan att sitta på svaren så är det såklart omöjligt att dra några konklusioner. Så fram tills dess så är spekulationer det enda vi kan ägna oss åt. En av alla teorier är att objekten som syns skulle kunna vara von Neumann-maskiner, ett koncept framställt av matematikern Johann von Neumann. Hans koncept utgick från att självreproducerande maskiner skulle vara det mest effektiva sättet att utföra materialutvinning i rymden, där man hade kunnat utvinna resurser på en hel himlakropp, som en måne eller asteroid, och därefter producera nya maskiner som i sin tur rör sig vidare till nästa destination i rymden. Den här automatiska produktionen av nya robotar skulle i teorin leda till en exponentiell ökning av antal maskiner som i oändligheten utforskar och utvinner resurser i universum. Kanske är det von Neumann-maskiner. Kanske är det en långt mer utvecklad civilisation som skapat en hyperavancerad AI som på uppdrag av civilisationen utforskar universum. Oavsett vilka teorier man refererar till så blir det väldigt mycket sci-fi över det hela. Men en annan populär teori är att det är framtida människor som utvecklat teknologier som möjliggjort tidsresor på samma sätt som vi kan röra oss genom rymden. de märkliga utseenden på varelserna som vissa säger sig ha sett skulle då kunna förklaras via en lång evolutionär process och att dessa framtida ättlingar, likt dagens historiker och arkeologer, är intresserade av deras historia och som ett resultat av det besöker och interagerar med oss. Människan är ju evolutionärt utvecklad till att vilja identifiera okända saker. Att försöka hitta samband och förklaringar till det vi inte förstår. Och de teorier som vi nyss nämnt är ju ett sätt att härleda UFOns ursprung till någonting som våra mänskliga hjärnor har kapacitet att visualisera. Vi tar logiken från vår värld och applicerar den på det okända. Men om UFOn är så extremt avancerade och kan resa genom tid och rum, är det verkligen så enkelt att det bara handlar om ren och skär fysik och mekanik? Att det är matematiska beräkningar som producerat teknologi kapabel att korsa otänkbara distanser i universum som upptäcker jorden och dess intelligenta liv och väljer att fysiskt åka dit? Jag personligen lägger inga värderingar i teorierna. De är som sagt bara teorier. Men om det finns någonting som fått marken att skaka under mina fötter, så är det den teori som just Gary Nolan pratar om. Han spekulerar i att fenomenet kan vara någonting så pass avancerat att det är utom räckhåll från mänskliga etiketter och att det som sätts skulle kunna vara en sorts kulturell översättning från en hyperintelligens som använder sig av mellanhänder för att kommunicera med oss. Att de på något sätt producerar farkoster och varelser som är absurda men som ändå befinner sig inom ramen för ett mänskligt begripande. En förståelse om att det man ser inte är mänskligt och att det finns någonting annat som försiggår i universums kulisser.
What you're seeing is not at face value. What you're seeing is something which is meant to stimulate you to realize what's really going on or what might be going on behind the scenes. Another way to look at it is if you're a superintelligence that has never interacted with humanity, you know, and you have thoughts about things that are so far afield from what a human could ever interpret, how many layers of translation do you need to go down to tell somebody what it is that they're seeing? And so you're going to, as best you can, fit the narrative to the cultural capabilities of the observer.
Kan det alltså vara så att det finns en högre makt som håller koll på oss? En makt som ser på jorden och mänskligheten som en del av någonting större, på samma sätt som att en mänskligt kontrollerat naturreservat värnar om djurlivet och ekosystemet? Kan det vara förklaringen bakom fallet i Ariel School i Zimbabwe? Att den högre makten skickar ner varelser som telepatiskt varnar framtidens generationer om en kommande miljökatastrof? Som vill värna om det mänskliga medvetandets fortsatta överlevnad.
What I thought was maybe the world's gonna end. Maybe they're telling us the world's gonna end.
Why do you think they might want us to be scared?
Because we don't look after the planet and the area properly.
Well, I mean, let's take the ants exam again as an example. Let's say that you wanted to make ants practical. You wanted to use them for something, right? You wanted to use them as a form of biological robot. You would have to interact with their sense of smell, their pheromone system that they use to interact with each other. So you would either create those molecules to talk to them, to make them do it. I'm not saying talk to them as if they're intelligent, but talk to them to manipulate them in ways that you want. Or if you were advanced enough, you would use some sort of electromagnetic or other means to stimulate their neurons in ways that would accomplish the same goal as the pheromones, but by doing it in a sort of a telefactoring way. So let's say you wanted to telefactor with humans. You would interact with them, and this is, again, this is a technology which you could imagine possible. You could telefactor information into the sensory system of a human, right? But then each human is a little bit different, so either you know enough about them to tailor it to that individual, or you just basically take advantage of whatever the sensory net is that that individual has.
Mm. Självklart är allt det här bara hypoteser och långt ifrån fastställda konklusioner. När man hör dem på det här sättet så kan det ju uppfattas som otroligt långsökt och kanske till och med galet. Men trots allt så har vi ju att göra med ett fenomen som är oförklarat. Det enda sättet att förklara det är genom att ställa oss de här frågorna och försöka motbevisa dem genom den vetenskapliga metoden. Som vi nämnt så är ju det här seriösa vetenskapliga arbetet igång genom personer som Gary Nolan, Avi Loeb och initiativ som Sol Foundation, Galileo-projektet och organisationen SCU, den vetenskapliga koalitionen för UAP-studier. Låt oss ponera att vi då genom deras arbete eller via andra vägar skulle komma till punkten att det är överväldigande sannolikt att en högre intelligens finns omkring oss. Ett scenario där ledande tänkare, journalister och akademiska institutioner utanför UFO-sfären ger med sig att de accepterar sannolikheten och att den här insikten kablas ut till världen. Hade det i sig varit en garanti för att folk skulle tro på det ens då?
No, because people have already deeply ingrained beliefs about this.
Nick Pope igen.
Some people think it's real, some people think it's nonsense. And even if something were to be presented, would the people who think it's nonsense change their mind? Or, as I say, would they say it's fake news? I think particularly in this era of fake news and deep fakes and AI, seeing isn't believing anymore. And I think it would take almost a level of personal interaction before a lot of people would actually accept this as real.
Låt oss ta detta till scenario nummer två, där världen är överens om att det här är sant. Att det är ett etablerat faktum att vi är besökta av en annan civilisation och att vi dessutom sitter på teknologin. Det här är nu officiellt. USAs president går ut och säger:
My fellow Americans.
Och över en natt så har mänsklighetens syn på sig själv förändrats. Skulle vi kunna hantera den chocken? Nick Pope hävdar att vi nog inte är redo för det och att vi nyligen fick beviset på vad som händer när ett globalt fenomen skapar kaos.
I'm going to be very controversial here. Something very interesting happened. Suddenly and unexpectedly, we had COVID. And a lot of people did panic all around the world. Now, COVID was real and did kill people, but actually only a comparatively very small group of people in society were genuinely at risk of a serious healthcare outcome in terms of the elderly and the immunocompromised. And yet the world lost its collective mind. Well, if that's what happens in a situation where we had contingency plans, what's going to happen if suddenly governments say, hey, there's aliens and they're considerably more technologically advanced than us, we're no longer at the top of the food chain. I think people might panic.
Chris Mellon, underrättelsemannen som vi nämnde i det förra avsnittet, är även han övertygad om att ett stort UFO-avslöjande skulle få fundamentala chockvågor att svepa över samhället.
One of the only things we can say with certainty at this point is that unless this intelligence proves to be angelic, which is not what our military is reporting, disclosure would undeniably frighten, if not terrify, many segments of the world population.
En presidents uppdrag är att skydda befolkningen från inre och yttre hot. Och Chris Mellon tar det i beaktning när han begrundar scenariot där en president får bekräftelse på att regeringen sitter på icke-mänsklig teknologi, men att man har bristande kunskaper kring teknologins natur och orsakerna bakom dess besök på jorden. Vad gör man då som president?
Are you going to hold a press conference revealing that aliens are visiting planet Earth, but we don't know where they're coming from, why they are here, or whether we can defend ourselves from them? I've worked for politicians from both parties in the legislative and executive branches of government, and I don't know many politicians that want to hold a press conference like that.
Chris Mellon säger att han har funderat mycket på huruvida hans arbete bakom kulisserna är för allmänhetens bästa, men har ändå kommit till slutsatsen att den existentiella chocken av ett avslöjande hade varit bra för samhället av flera skäl. Dels för att en fungerande demokrati kräver transparens, men också för att ett hemlighållande skapar hinder för vetenskapens utveckling. Och även om UFOn inte visar sig vara ett tydligt existentiellt hot mot mänskligheten, så är det bättre att vara förberedd ifall det motsatta skulle vara sant. Mellon säger att chocken kring avslöjandet till slut hade lagt sig och att världen hade gått vidare, potentiellt, i en helt ny era av internationellt samarbete.
If some UAP proved to be extraterrestrial, people would still, as they always have in the presence of uncertainty, get out of bed the next day, slip into their clothes, eat breakfast, and head to work. After mulling this issue, I've concluded the existential shock would actually be highly beneficial. Moreover, and most importantly, it could have a profound, positive, and desperately needed impact on mankind and international relations. Finally, I argued that disclosure could transform international tensions, catalyzing desperately needed international collaboration.
Vi nämnde även överste Carl Nell i det förra avsnittet, där han listade farorna kring disclosure, däribland risken för samhälleligt kaos och bristen på beredskapsplaner, men säger att det finns flera skäl som väger tyngre till fördel för ett avslöjande.
So the first issue is the moral right. The government exists for and by the people. And so the nature of reality is fundamentally not government information. People have a right to know the world in which we live. And the pursuit of happiness requires that knowledge. So that's sort of the first kind of overarching philosophical foundation for this. But, you know, as a corollary to that, if there are misdeeds that were done, then they need to be remediated. If there's lack of proper oversight, which is suggested by some of the whistleblowers, that needs to be remediated.
Nell pratar här om den fundamentala rättigheten som folket har att förstå verkligheten de lever i, och att det rent rättsligt krävs åtgärder för att bestraffa de eventuellt kriminella handlingar som har begåtts i samband med finansieringen av UFO-programmen och hemlighållandet av detta gentemot kongressen. Om den icke-mänskliga närvaron på jorden visar sig vara sann, så är det alltså väldigt tydligt att det finns reella risker som man måste väga mot fördelarna av ett avslöjande. Det är mycket möjligt att det är mer än bara en global existentiell chock som står på spel. Och när man tänker på det, så är det ju förståeligt varför man skulle backa från avslöjandet. För förutom rättsliga processer och beredskapsplaner som hade behövt sättas på plats, så finns det ju även risker för att stora samhällssektorer skulle påverkas. Vad skulle det innebära för ekonomin ifall man berättar för världen att man besitter en teknologi som är ljusår bort ifrån den nuvarande? Spekulationer som denna blir lätt konspiratoriska, men om det nu är så, som så många trovärdiga personer säger, att teknologin faktiskt finns, kan det vara ännu ett skäl till att man inte vill avslöja det? Att förhindra utvecklingen av en ny och totalt revolutionerande teknologi som skulle innebära ett paradigmskifte för energisektorn? Daniel Sheehan är en framstående civilrättsadvokat som deltagit i ett flertal högprofilerade rättsprocesser, bland annat Pentagon Papers och Watergate-skandalen, och har på senare tid även han blivit indragen i UFO-världen, delvis genom hans rättsliga representation av Lou Elizondo, för detta ledare av det hemliga UFO-program som avslöjades 2017. Hans organisation New Paradigm, som delvis fokuserar på just den juridiska och samhälleliga sidan av en disclosure-process, menar att introduktionen av en sån teknologi, om man lyckas lista ut den, skulle ha förödande konsekvenser för petrodollarn och hela oljeindustrin.
If that technology becomes available to the world, that it immediately dispenses with the need to burn fossil fuels. And then you have to understand that the whole oil industry will go under. And the fact is that the petrodollar, the American petrodollar, will also, the bottom will drop out of it completely.
Fossila bränslen skulle bli obetydliga. Om petrodollarn skulle kollapsa, så finns det även överväldigande risker att det globala ekonomiska ekosystemet skulle undermineras, enligt Sheehan. Den ekonomiska aspekten är ju en sak, Men det vi inte får glömma när vi pratar om den existentiella chocken är hur världens religioner skulle reagera på det. Om någonting fundamentalt verklighetsfrånvänt skulle svepa över världen så är det nog sannolikt att det skulle ha en rejäl påverkan även där.
This is the big one, I think, because this is the one that you can't really predict because there's so many variables in terms of human reaction. I think some of the religions are already thinking about this. The Catholic Church, for example, has said there's no doctrinal objection to the existence of alien life because man may place no creative limits upon God. Well, those are nice words, but when the rubber hits the road, it may go down very, very different. And you've only got to look around the world to see the kind of tensions, the hatreds, the torture, the war, it throughout history and to the present day have been caused by religious differences, particularly by religious extremism, whatever the brand of religion might be. You throw extraterrestrials into the mix and my goodness, who knows? You can't predict it, but you know it's going to be a mess.
En av de religiösa konsekvenserna skulle kunna vara att de stora religionerna riskerar splittringar i hur fenomenet ska tolkas. Och fenomenet skulle sannolikt bana väg för nya religioner som utgår ifrån den icke-mänskliga intelligensen.
Yes, absolutely. And what if you get, in a universe nearly 14 billion years old, a civilization a billion years more advanced than us might be indistinguishable from our concept of God or gods. Arthur C. Clarke once said, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Or maybe any sufficiently advanced life form is indistinguishable from God. So, yeah, the effect on religion would be deep and profound. And I'm not sure people would handle it that well.
Om det visar sig att den här teknologin faktiskt existerar så är det alltså sannolikt att avslöjandet kring det skulle ha rejäla inverkningar på samhället i stort. De stora tänkarna i ämnet, såväl som högt uppsatta demokrater och republikaner, är dock överens om att det är dags för transparens och att de som sätter hinder för den transparensen behöver ställas till svars. Så vilka är det som ligger bakom hemliggörandet? Amerikansk politik styrs ju av den pengastinna lobbyismen som influerar beslutsfattarna. Men även om det i teorin skulle kunna finnas intresse från exempelvis energisektorn och den mäktiga kristna lobbyn att förhindra ett avslöjande, så är det mest troligt att det i så fall ligger i händerna hos en mycket liten del av regeringen och framförallt försvarsindustrin.
If this stuff exists, the people that have got it, and I come back to the point that in this narrative, that probably does mean Lockheed Martin, Northrop, Boeing, those sorts of folks. So the folks that have actually got this in their hangar are probably the ones holding the most of the cards at the moment.
Well, hopefully it's not Boeing, because they seem to be killing their whistleblowers.
Yeah.
Jag har nu spenderat 10 avsnitt med att försöka förklara det här fenomenet på ett så sakligt sätt som det bara går. Bara användningen av ordet fenomen antyder ju på att det här är någonting bortom det normala. Och att undvika hjärnans associeringar till science fiction blir ju svårt när det är de kopplingarna som vi har gjort sedan barnsben. Så slutligen, kan det vara så att det bara är just fiktion, ett påhitt? Att allting bara är en enorm viskningslek som slutat i att man ropar UFO och att det hela är ett resultat av en total masshysteri och en vilja att tro på någonting större. Det kan absolut vara en faktor, men det förklarar inte allt. Men kan det kanske vara ett medvetet lurendrejeri då? Historiskt finns det bevis på att USA under 50- och 60-talet hade aktiva desinformationskampanjer kring UFO-fenomenet när piloter hade vittnat de topphemliga spionplanen U-2 och SR-71. CIA matade då UFO-fanatiker med falska nyheter som de sen spred vidare i samhället. Och vips så pratade folk om utomjordingar istället för den nya revolutionerande teknologin. Kan det vara så att politikerna har motiv som vi inte kan lista ut och att det är genom en helt otänkbart komplex kedja av händelser och uttalanden som lett folk till att börja tro på det här?
it happens, but we should not regard this as a universal explanation. Because I go back to the point that one of the truest statements about UFOs made in recent years was in the June 2021 preliminary assessment released by the Office of the Director of National Intelligence in the US. And they said, look, whatever we're dealing with in relation to UFOs, there is not one single explanation for this. So part of it could be deception. Part of it could be misidentification. Part of it could be sensor error. Part of it could be deliberate hoax or a psychological delusion. But part of it could be real and anomalous and something that we, as of now, can't explain in conventional terms. So, you know, is it, when people say, is it this or is it that, I say it could be all of the above.
Min poäng är att det finns alldeles för många individer som genom en enorm variation av yrken, åldrar, tidseror, nationaliteter, kulturer och positioner i samhället, oberoende av varandra, kommer fram med extraordinära vittnesmål som alla pekar mot samma håll och som viskar om att någonting bortom rimliga förklaringar pågår och har pågått på vår jord under en lång tid. Det i sig är inte 100-procentig bevisning, men det är skäl nog för att stigmat ska brytas och att UFO-fenomenet förtjänar statusen som ett genuint och legitimt vetenskapligt ämne. Ingen rök utan eld, säger man. Och i det här fallet så löper brandvarnaren amok.
It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird.
A machine which hangs and hovers above the surface at quite a low altitude without making any noise.
Och han drar efter det enkelt. Han slår på sin efterbrännkammare, vilket innebär att man pumpar in extra bränsle och tar ut allt man kan ur kärran. Men sen så flyger bara rakt ut i rymden och försvinner. Han kan inte längre flyga så högt.
Nothing in my 40 years of working with people prepared me for this phenomenon. Nobody wants to be a member of this club. They want to be found wrong.
I'm totally convinced that we're experiencing a non-human higher intelligence.
Mr. Gresh, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs?
Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. I know the exact locations, and I actually had the people with the first-hand knowledge provide a protected disclosure to the Inspector General.
I saw an object in space fairly close to our spacecraft that I could not identify. It looked to me like maybe the upper stage of another rocket.
And these spheres were kind of rotating around the craft in an anti-clockwise motion.
We have nothing that can stop in midair and go the other direction, nor do we have anything that can, like in our situation, come down from space, hang out for 3 hours and go back up.
The United States government has gathered a great deal of information about UAPs over many decades, but has refused to share it with the American people. That is wrong, and additionally, it breeds mistrust.
Whatever it is appears to be so far advanced from us that it beggars understanding.
I have experienced advanced UAP firsthand, and I'm here to voice the concerns of more than 30 commercial aircrew and military veterans who have confided their similar encounters with me. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena.
I think they want people to know that we're actually making harm on this world and we mustn't get too technologized.
So, non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new and it's been ongoing. There's zero doubt.
Om du har lyckats ta dig hela vägen hit till det sista avsnittet så vill jag från botten av mitt hjärta tacka dig för att du har tagit dig tiden att lyssna. Mitt syfte med att göra den här podden har inte nödvändigtvis varit att övertyga någon om någonting, utan bara att försöka sprida en öppensinthet kring fenomenet, som ju under så lång tid har varit så djupt stigmatiserat. Om jag har hjälpt till att förflytta ämnet ens en millimeter från konspirationslandet i ditt inre diskursfönster så ser jag det som en jätteframgång. Men uppmuntrar dig såklart att själv ta reda på mer information och använda ditt kritiska tänkande. Med det sagt så har du, kanske för sista gången, lyssnat på Världen bortom vår. Om du uppskattar detta så får du mer än gärna betygsätta podden och sprida ordet på sociala medier och i fikarummen, så kanske vi hörs snart igen. Ett tack ska även riktas till musikgeniet Anton Sevieri som hjälpt till med vignetten och det sista episka musikstycket som ni nyss hörde. Och jag som producerat och klippt den här podden heter Jonathan Garces.
En del av